Du är redo?
Jag är redo.
Scout Jonas, alltid redo kanske?
Nej, men inte alltid, men hyggligt. Hyggligt redo är jag nog faktiskt. Jag har ändå betat av två härliga träningspass nu på förmiddagen.
Ja, det är lite scoutigt av det ändå tycker jag.
Ja, men jag har gått upp och stångat dagen. Ja. Tagit ett nacksväng på den här onsdagen.
Ja, men det är härligt. Det behöver man ju ibland.
Ja.
Eller nästan jämt.
Ja, jag är inne i ett gott flow nu faktiskt. Ja. Sen jag kom hem från Norrland.
Precis, du har varit uppe i...
Jag har varit uppe
i Norrbotten.
I Norrbotten.
Säger de som bor där.
Ja, både, nej, exakt. Och det fick
både
jag
du
höra.
Och jag får ju banner från våra släktingar där uppe när vi säger Norrland.
Exakt, och det hade också ett gott flow. Men det blev inte fullt så mycket träning som på hemmaplan.
Nej, det var mer släkt.
Ja, nej, men det var ju mer semester faktiskt.
Ja.
Och allt vad det inbegriper då med gott ätande. Och i det här fallet då väldigt mycket pitterpalt. Jag åt faktiskt pitterpalt 3 dagar i rad. Jag åt pitterpalt direkt när vi landade.
Jag skulle vilja säga att äta pitterpalt 3 dagar i rad är en större ansträngning än att fasta 3 dagar i rad.
Ja, absolut. Jo, jag kände mig väldigt välnärd. Ja. Då pitterpalt tillsammans med allt annat gott och som man åt och drack. Och mycket fika och sådär. Men,
när vi flög till Luleå tidigare i vintras faktiskt, du och jag. Då var det ju inte många minuter mellan planet hade satt ner hjulen tills att vi käkade pitterpalt. Det var det absolut första vi gjorde.
Och vi åkte till samma ställe nu.
Det var så?
Ja, vi åkte till samma ställe i Luleå.
Ja.
För att Elin och Rufus var ganska hungriga och vi ville inte åka ända till Piteå direkt då, utan då åkte vi och då är det stället i Luleå där vi var och käka. Jag tror det heter Hamnkrogen.
Just det.
Det är det enda stället i Luleå då som har medvetligen pitterpalt på den dagliga menyn, på alltså buffén. Så där intog jag då den första ganska stora sittningen av pitterpalt. Och till min glädje där så var ju Rufus väldigt förtjust i pitterpalt.
Ja, det kan jag tänka mig, men hur ställde sig Elin till pitterpalten?
Ja, hon smakade väl egentligen inte på pitterpalt förrän sen den tredje dagen när vi stekte pitterpalt på morrikan när vi var på besök i Storforsen. Som ju ligger då mot några mil utanför Älvsbyn på väg mot Jokkmokk. Det är ju en fantastisk naturupplevelse. Och det coola med det här stället är ju att de har små grillplatser byggda precis vid de här biflödena då, som den här forsen har.
Just det.
Och det är ju en magisk naturupplevelse på så många olika sätt då. Och min kusins man är ju expert då på att, de är ju väldigt duktiga på liksom att grilla ut. De har ju med sig en sån här bärbar eller portabel morrika.
Mm.
Och så och då hade vi med oss pitterpalt såklart. Och då skivar upp den och så steker man den i smör då på morrikan och så äter man den på plats då med ännu mer smör och lingonsylt. Och det tyckte Elin faktiskt var, hon tyckte den faktiskt det var mycket bättre än hon hade förväntat sig.
Hon var skeptisk först.
Ja, det var hon. Och hon var ännu mer skeptisk vid den andra sittningen av pitterpalt. För då var vi på paltserian i Piteå, i Öjebyn. och då hade de blodpalt på menyn också.
Paltserian,
såklart. Ja. Kanske inte en jättehärlig inramning. Man fick gå genom OK-macken in till paltserian. Ja. De hade liksom ingen egen ingång där. Men det var tämligen välbesökt. Då hade de så här... Man hade 15-16 olika palträtter man kunde beställa då.
Oj, oj.
À la carte. Men sen hade de också palt på menyn, på buffémenyn.
Ja, ja. Och kände du att du hade behövt 2 veckor extra i Piteå för att käka dig igenom den här paltmenyn?
Nej, en del av de här palträtterna kändes ganska krystade. Jag tycker väl att vanlig palt och blodpalt är väl det som är grejen då. Ja. Det är väl egentligen de två paltsorterna som man brukar... checka då. Men, och det var ju Elin väldigt skeptisk till blodpalt. Hon är ju inte förtjust i exempelvis blodpudding och sådär heller.
Nej.
Så de flesta tjejer där, de är lite skeptiska till allting som har namnet blod i sig.
Så kan det vara.
Men jag åt ju då med väldigt god aptit palt vid alla de här 3 tillfällena. Och det var ju bara en liten del av de excesser i matväg och dryckesväg som jag ägnade mig åt uppe i Norrland faktiskt då.
Ja.
Palt ska ju då traditionsenligt ätas med ganska mycket smör och lingonsylt då.
Just det.
Och äter man då tillräckligt mycket palt så drabbas man av det som kallas för paltschwimen.
Ja, eller paltkoma.
Ja, på mer sörländskt språk då. Men det var ju stora, det var ju på många sätt, på alla sätt en mycket, mycket trevlig resa. Ett väldigt trevligt besök. Jag har ju, min pappa är ju från Älvsbyn. Eller rättare sagt Granträsk, en liten by 1,5 mil utanför Älvsbyn. Och i mina kusiners ägo är då familjegården som då kallas för Hugos. i folkmun. Det är ju efter min farfar som heter Hugo.
Mm.
Och det roliga med det som kusin Annika har gjort då, det är att hon har ju släktforskat ganska noggrant. Och det är ju alltid ett stort nöje när man är där uppe och tar del av de här gamla, ja, dels det släktforskningsträdet och gamla bilder och mycket som är sparat. Exempelvis så hade de min farmors gamla bibel av någon anledning hade kommit på villovägar och varit ute på auktion.
Aha.
Och då hade någon närstående till familjen då ropat in den och sen gett den till Annika då. Och det var ju fascinerande att se, för där här, i den bibeln hade hon ju klistrat dödsannonser exempelvis då.
Förutom, över släktingar?
Ja, nej, över de barnen hon fick som tyvärr dog tidigt då. Förutom då de tre bröderna som är min pappa och hans två bröder, hans två storebröder. Så fick de också ytterligare fyra barn som dog. Två dog väl, kan man väl säga, i barnsäng då, en vecka gamla.
Ja.
Men två av dem blev ju 6 respektive 7 månader gamla.
Okay.
Det var ju säkert ett trauma utan dess like då naturligtvis.
Ja, det är klart.
Men det var ju så här, det är lite hisnande och fascinerande när man ser att det här är ju liksom mina anförvanter, det är ju blodsband.
Det är fascinerande att man får se sånt.
Och jag visade ju det precis en bild på min telefon som jag tog från en av de här fotoböckerna. Och det var ju alltså
Det var ju Abraham Lincoln på den bilden.
Ja, men ungefär nästan samtida får man väl gissa. För att det här var
ganska lik också faktiskt.
En bild på min farfars farfars farfar.
Mm.
Eller min farfars farfars far, men så länge sedan är det i alla fall då. Det är ju tidigt 1800-tal. Och du vet, det är ju så här också, man hissnar så här. För då är jag där och sen är Rufus där. Mm. Så det blir så här, ja, här har vi två samtida generationer. Och så att jag tyckte det var... Ja, men jag tyckte det var härligt att få ta med mig Rufus upp dit. Och Elin också för den delen. Ingen av dem har ju varit där.
Nej, just det.
Och liksom landade norrländska i dem lite grann då.
Ja.
Ja, så ja, vi gjorde bra. Typiskt norrländska grejer. Vi gick... Vi var i Storforsen där och vi var ute i skogen och traskade och vi var runt i byn och hälsade på lite grann och min pappas kusiner som fortfarande bor där och så.
Mm.
Så det var härligt. Jag var också ute på ett löpdistanspass som, och jag hade bara på mig så här, vi var i Storforsen, så hade jag på mig mina såna här lundhagsbyxor eller väl jag har, eller fjällrävenbyxor är det väl, som är väldigt skön stretch, och jag var ju ganska så här smutsig och svettig ändå, så jag tänkte så här, och så var det tråkigt väder ute. Så jag tänkte, jag byter inte om när jag går ut och springer nu. Det kan vara ganska mycket mygg. Och så jag springer i de här byxorna. Jag tänkte, jag behöver inte springa så långt för att vara nöjd idag. Jag springer 5 kilometer. Och så springer man ut så här, springer ut ner då till forsen över. Och så börjar man ta så här, ja, ut på en grusväg. Och så tänker jag så här, ja, vänster, vänster. Och kommer ut på lite vägar jag aldrig varit. Vänster, vänster. Och så kände jag så här, alltså sprang, jag tänkte så här, men jag fortsätter jag nu fram här så borde jag komma till den stora vägen mellan Älvsbyn och Granträsk. För det var så här, vänster, vänster, vänster. Om jag borde komma ner dit. Och till slut, jag kom mycket väl, mycket riktigt ner till en asfaltväg, och men på ett ställe jag kände inte igen mig alls, och sprang in då i den byn. Det fanns liksom ingen riktigt så här. Jo, det fanns en ortsskylt då, Tvärån.
Du hade telefon med dig, ja?
Nej, jag hade inte det.
Hade du inte det?
Nej, jag hade inte det. Ja, men det var så blött ute liksom. Jag tänkte att, för jag tänkte inte att jag skulle springa så långt. Jag tänkte att jag springer rakt ut och vände, men sen kändes det ändå roligt att springa.
Ja.
Så då sprang jag förbi typ några kilometer, 5 kilometer, 6 kilometer, 7 kilometer. Och så var jag där i Tvärån och så kände försökte jag ropa till några barn i ett hus, bara, vet ni var Granträsk ligger? Och de bara, där är Sikfors här. Eller, vet.
Ja.
Ja, eller vad de sa. De hade ingen koll riktigt.
De visste inte.
Ja, men så sprang jag vidare och så kände jag så här, men det här är nu är det helt fel.
Mm.
Så fick jag vända, så fick jag ropa ner några vitryska eller ukrainska byggarbetare som verkade vara där. Ja. Eller ryska. Som ryska, försökte förklara och visa på sin kyrilliska telefon då, vart Granträsk låg, och det var ju helt fel.
Ha.
Så att det var ju bara vända. Det var, men det är nog bara bäst att jag springer raka vägen tillbaka.
Okay.
Så det blev ju ändå 21 kilometer i mina fjällrävenbyxor.
Ja, men det är bra.
De blev ganska tunga och blöta. Och...
Det regnade hela tiden.
Ja, det regnade mer eller mindre hela tiden faktiskt. Då.
Ja, vad skönt.
Ja, men det var ändå...
Hur var myggsituationen annars då?
Nej, men myggsituationen var hanterbar tycker jag.
Ja, vad skönt.
Den var inte odräglig på något sätt.
Det låter härligt.
Men när man då tog en promenad ner till forsen på kvällen. Vi skulle visa den så kallade Storbron.
Ja.
Där man alltid gick och badade förr i tiden. Då var det ju väldigt mycket mygg. Typ såhär klockan 10:30.
Just det.
Och man ska stå still då med sly och buskar runt omkring. Nere vid vatten. Det var inte jättehärligt.
Nej.
Så jag är glad att jag inte var en av dem som gick ner och badade.
Ja.
Så, ja. Men annars var den hanterbar.
Ja, men vad härligt. Lite norrländsk sommar då. Eller norrbottnisk sommar.
Ja.
Och Storforsen, ja. Mygg och palt.
Ja,
och för släktforskning. Ja, det låter jätteunderbart.
Ja, och så var vi på Piteå havsbad och Vi var inne på ett lekland där, där Rufus fick leka av sig. Det var ett fantastiskt lekland. Jag kan verkligen rekommendera Peter Havsbad för alla som ska hemestra i sommar. Och, eller hemestra i Sverige då.
Mm.
Det finns något som heter Skeppet där, som är liksom en upplevelsehall för okay. primärt barn då.
Mm.
Men det var alldeles senastående. Jag tror jag och Elin hade minst lika roligt som Rufus nu var inne och lekte där. Och allting är så värderat så man kan inte slå sig. Så det var värsta fyspasset att krypa efter honom där.
Fantastiskt.
Åka rushbana och trilla ner i bollhav och allt vad, ja. Allt vad man kan göra.
Ja, vad roligt.
Ja, men vi hade faktiskt, det var jättetrevligt.
Ja, det låter
alla sätt och vis.
Ja, ja, men då förstår jag att du gav fasen i att äta i 48 timmar när du kom hem.
Ja, men jag känner mig ganska, stinn faktiskt då. Så att den balansen får man ju, vill jag ju ha så. Njuta av livet när det bjuds och sen ett mer hälsosamt och medvetet ätande, eller icke-ätande då.
Just det.
Och det känns ju genast mycket bättre. Jag blir faktiskt ganska, jag känner mig faktiskt ganska, blir ganska kass i kroppen ganska fort när jag slarvar måste jag säga.
Ja.
Då när det blir lite för lite träning. Och väldigt mycket stärkelserik mat, då får jag ganska ont i kroppen faktiskt. Jag får ont i leder, jag får mycket, mycket mer ont i ryggen, jag får ont i fotleder och jag känner mig lite som en bruten man när jag kom hem faktiskt.
Känner dig som en 47-åring du är?
Ja, exakt. Ja. Jo, men det gjorde jag verkligen, det gör jag verkligen.
Ja.
Så att, men bara då ett par, tre dagars då med mycket mer rörelse och framförallt många fler olika typer av aktiviteter. Då, ja, icke-ätande och sen nyttig mat.
Just det. Så, det som är bra när man inte äter det är att man får tid över till annat.
Ja.
Du satt med och tänkte tipsa om en bra film du hade sett.
Ja, men ett av mina kusinbarn tipsade mig om en dokumentär, för vi pratade lite grann om hur de hade levt där uppe då i Granträsk och vid Hugo, så om de hade drivit, ja, alla hade ju någon form av småskaligt jordbruk, lantbruk, nästan alla hade ju djur i någon form och ja, man odlade saker och så här, men jag menar, det var ju så man levde på den tiden.
Mm.
Nästan alla gårdar hade ju någon form av liksom
självförsörjning.
Ja, i någon mån hade man ju det.
Mm.
Och då sa hon så här att det finns en fantastisk dokumentär på SVT Play som heter Våran lilla bondgård, som hon sa var jätteinspirerande och väldigt intressant att titta på.
Mm.
Så att det första vi gjorde när vi kom hem på söndagen där, det var att titta på den dokumentären på söndagskvällen då.
Ja.
Och vad det handlar om är att man får följa hela processen hos ett par i Kalifornien, lite grann nord, ja, lite grann norr om Los Angeles. Faktiskt ganska nära det området där jag har varit och tränat uppe där. Och det är ett väldigt kargt område. Det är ju lite sönderbränt och lite så här.
Är det där uppe i bergen där vi
ja, typ? Ja, det vi har varit också. Ja. Ja, inte riktigt där, men det heter väl Moore Valley tror jag där det ligger då.
Ja, okay.
Och ja, det ligger inte jättelångt ifrån i alla fall, men ja, det är lite grann samma geografi i alla fall. Det är lite så här, man kan förstå att det har varit bördigt en gång i tiden, men att nu är det någon form av steppöken i många fall då.
Ganska brunt.
Och då bygger den här dokumentären på att det här paret då, som var ett karriärspar som bodde i Los Angeles, köpte en hund.
Mm.
En sån här, vad ska man säga, en sån här hittehund eller från en sån här dog shelter tror jag de köpte den.
Ja.
Och den här hunden hade sån extrem separationsångest att den skällde ju kopiösa mängder då, eller egentligen oavbrutet så fort de var borta hemifrån.
Mm.
Och det slutade med då att de, och de blev väldigt förtjusta i den här hunden och väldigt fästa vid den här hunden, och att till slut blev de mer eller mindre vräkta då från där de bodde. Det går inte att ha en skällande hund på det sättet då.
Nej.
Utan att det blir problem till slut. Och då bestämde de sig för att uppfylla en dröm de hade haft sedan väldigt länge då, att starta och driva en bondgård. Och att göra det enligt den gamla normen då. För de var ju också väldigt medvetna om att i moderna jordbruk så är det ju väldigt mycket monokulturer liksom, och med väldigt mycket, ja, med väldigt konstgjorda medel så driver man jordbruk då.
Och man utarmar jorden.
För man utarmar jorden, ja, exakt. Så, ja, precis.
På det sättet lite.
Ja, det finns liksom väldigt lite naturliga processer i det. Och då köpte de ett, om det var 200 hektar område kring en gård, eller jag kan inte svära på, men det var ett jättestort område de köpte. Jag tror det var 200 hektar. Men det är liksom ett stort område. Och så satte de sig ner och försökte komma i kontakt med någon expert som visste allt om typ ursprungsjordbruk. Hur driver man, eller hur ska man egentligen driva ett hållbart, ekologiskt, naturligt jordbruk så som naturen har menat det?
Och
får de kontakt med en expert då som egentligen bistår dem med allting, som nästan mer eller mindre flyttar dit och visar dem hur de ska börja från scratch. Och det är ju, marken där är ju död. Det är liksom, vi gick ju knappt och du vet, det gick ju knappt, satte man liksom en spett, försökte man spätta jorden eller gräva jorden, så kom man inte mer ner än några centimeter. Det var ju liksom, det var dött.
Ja.
Och så börjar de på så många olika områden. Jag ska inte återberätta hela den här berättelsen, men de börjar liksom på så otroligt många områden liksom med att, jag vet inte om man ska kalla det att sanera marken, men att förbereda marken då för ett naturligt jordbruk. De köper, de skapar en egen damm som blir liksom en naturlig vattenreservoar. De dikar ut och gräver, de skaffar sig en massa djur då, som massa olika djur som då gör kompost eller som bajsar och kissar då.
Men jordbruksdjur typ?
Ja, jordbruksdjur. Ja, de skaffar kossor, får, hönor och grisar, bara för att nämna några. Och så är ju detta, det här är ju en process över 7, 8, 9 år som man får se då.
Ja,
så coolt. De har ju filmat allting på ett fantastiskt sätt. Och så får man se hur det här växer fram. De sätter jord, du vet, de anställer ju folk, och att folk, många som är frivilliga då att jobba på jordbruk, det heter ju att woffa faktiskt. Det är en term som jag har kommit i kontakt med tidigare.
Ja.
Då praktiserar man på ett jordbruk mot mat och husrum egentligen då. Och de hittade massor med människor som liksom ville jobba med det här, som var intresserade av det här småskaliga, ekologiska, naturliga floppet.
Kan man göra det i Sverige?
Ja, man kan woffa i Sverige. Ja. Man kan woffa i Sverige. Och det var en otrolig process att se hur det här växte fram och hur naturen har sett att hantera allt. Du vet, de stötte ju på en massa problem efter ett tag då. Liksom att men det blev sniglar på de här fantastiska fruktträden de fick då. Och ja, fan, hur löser vi det? Vi måste sätta gift för att få bort dem. Nej, men det kan vi inte göra. Och så satte de sig ner och betraktade problemet. Och så här, tog ett steg tillbaka. Och så bara så här. Så hade de också köpt ankor, eller änder. Jag tror det var ankor. Mm. Det visade sig att ankor eller änder, de älskar att äta de här sniglarna. Så just detta att de olika djuren fick vara på olika platser vid olika tillfällen var en otrolig lösning på hur naturen liksom tog hand om sig själv. Hur liksom den ena faktorn löste det andra problemet.
Just det.
Det var jättefascinerande.
Häftigt.
Och hur en massa av de naturliga inslagen, och så kom det åkersorkar och grävde sönder allting. Så här, ja, men nu har vi åkersorkar som förstör. Men då visade sig att ugglor flyttar in.
Mm.
För ugglor älskar att äta åkersorkar. Så de fick väldigt mycket av den naturliga floran och faunan tillbaka. Det flyttade in ormar som åt då. Prärievargen som de först avskydde visade sig vara en enorm tillgång att också äta då. Så här. Nu var ju prärievargen, dödade ju väldigt många hönor och så här tyvärr ett tag då. Men så visade sig att när de tränade sina hundar då att skydda från eller varna från prärievargen, då valde prärievargen att äta de här åkersorkarna istället då. Så det blev ett självreglerande ekologiskt system. Det var väldigt fascinerande.
Det var svinbra.
Ja, men det var
så att jag går hem nu och kollar på den. Hej.
Ja. Och nu har ju de en enastående liksom verksamhet naturligtvis då. De, du vet, deras ägg som de sålde, började sälja sina produkter då, naturligtvis, för det fanns ju en affärsidé i det här att vi ska ju driva ett jordbruk och kunna sälja den maten som vi har då.
Ja.
Och du vet de här äggen som folk köar till då vid olika typ så här gårdsförsäljningar, eller också de exporterar, eller de sålde ju då till exempelvis såna här kända affärer i Los Angeles som heter Air One, heter den affär då, som jag har varit vid, som ju är liksom en nivå upp ifrån Whole Foods.
Ja.
Det är väl väldigt mycket en affär for the rich and famous såklart då. Produkterna där är ju mycket dyrare, men och de sålde väl ägg så här, som kostade $15 dussinet, men de tog slut på några minuter. För kvaliteten på deras mat var så exceptionell. Alltså det de gjorde var så unikt jämfört med alla andra typer av jordbruk, även då traditionella ekologiska jordbruk, var detta liksom en nivå upp ytterligare då.
Häftigt.
Så att nu har de ju, följer man på Instagram så har de ju 100 000 följare. De lägger ut jättemycket liksom bilder och tipsar om, och de har ju blivit lite ledande i det här att visa att man kan få ekonomi även i att driva någonting som verkar, det verkar liksom inte ekonomiskt gångbart med dagens måttmätt, och det är därför så många jordbrukare som liksom har problem då. Men att de visar att med tålamod och rätt kunskap och ett helhetstänk så går det att driva ett ekologiskt, miljövänligt, framgångsrikt jordbruk på det sättet då. Så det var en väldigt inspirerande film faktiskt. Nu är ju det så här, och i Kalifornien så blev ju det väldigt anmärkningsvärt. I Sverige så kanske det inte hade varit fullt lika svårt då. Jag menar, det är ju en helt annan, det är helt andra klimat, det är ett helt annat klimat, ett utmanande klimat. Också gynnsamt naturligtvis, för de har ju väldigt mycket värme.
Men så var det kanske svårt att sälja ägg dyrt också i Sverige jämfört med i Los Angeles.
Ja, vi har ju inte de här enorma monokulturerna, så de visar det liksom omkringliggande lantbruk, så här, du vet, så här, du vet, många kvadratkilometer med så här
majs.
Men också så industriodlade jordgubbar, du vet, ja. Så här. Men det är ju ett sätt att ganska snabbt också utarma jorden. Man får använda mycket konstgödsel och så där, och det exkluderar ju väldigt mycket naturlig flora och fauna då.
Det blir du sugen på att bli bonde?
Nej, men alltså, det blev ju...
Picka upp par ur redan.
Men du vet, man borde bli det, men inte bli det. Alltså, ja. jag kan ju verkligen...
Det är imponerande, men man förstår också...
Köpa in mig i den här, du vet, den här processen av att göra praktiska, fysiska saker hela tiden. Man löser, det är väldigt, en väldigt konkret livsstil.
Mm.
Du vet, man hjälper korna att kalva, och man kollar att griskultingarna mår bra, och man kommer ut med mat till hönorna, och, eller du vet.
Man scrollar, man inte runt två flöden.
Nej, men samtidigt så hade de ju inte haft en enda semester då på 8 år heller.
Nej.
Typ. Men, och så är det ju säkert för många lantbrukare naturligtvis då.
Det är klart.
Men det var ändå, och så det var ju inspirerande, men man förstår ju också vilket enormt hårt arbete som ligger bakom då. Men de har ju liksom byggt upp en jätte... Och de hade ju också investerare, ska man säga, som trodde på den här idén.
Just det.
Som hade ju sourcat pengar naturligtvis då, för att annars hade... Jag menar, det tog ju ett antal år innan de kunde gå med vinst, som jag förstår då.
Mm.
Men jag menar, det där är ju ändå så här... Om man tittar på israeliska, man pratar om här, du vet, de här kibbutzerna och så där. Det finns ju sån här... Det finns ju typer av affärsmodeller där man kan ta in många olika delägare som liksom finansierare.
Mm.
Och kanske där man också bidrar, inte bara ekonomiskt men också med arbetskraft. Att man är med och jobbar och sådär.
Just det.
Så att, ja, men det, under alla omständigheter var en väldigt inspirerande film som gav väldigt mycket hopp. Och väldigt snyggt producerad och sådär också. Alltså snyggt filmat.
Ja.
Rena, väldigt mycket vackra naturfoton och sådär.
Våra
lilla bondgård. Och de hymlar ju inte med de problemen de har haft heller då. Och att liksom, de stötte ju på mycket motgångar och sånt längs vägen. Men naturen hade liksom, om man tillät naturen liksom att fungera som naturen ska göra. Men att man inte försöker reglera vart djuren är hela tiden. Och så fanns det ett sätt som det reglerades på. Men det var inspirerande.
Ja, häftigt. Det hette Våran lilla bondgård.
Våran lilla bondgård finns på SVT Play.
Härligt.
Ja.
Ska vi gå vidare då?
Ja, men jag tycker det. Vi har ett bra ämne idag som vi ska ge oss in på. Jag vill bara pusha några saker först. Och det jag vill pusha för är våra Colting Borsén simcamp.
Ja.
Som vi nu återupptar då, i och med att reserestriktionerna i Sverige är hävda. Och vi behöver ju inte heller oroa oss för den här 50-personers gränsen med simcamp, eftersom vi aldrig är fler än egentligen 30 deltagare.
Just det.
Så att det är fritt fram, och utan dåligt samvete då kunna anmäla sig till ett av våra 3 simcamp som vi har under hösten.
Ni har flyttat det sista på våren där till hösten.
Det sista på våren där har vi då flyttat fram. Och de 3 camptillfällena som vi har i höst är dels den 11-13 september.
Mm.
Och det hade ju eventuellt varit ett idealiskt camp för dem som förmodas delta på Borås Triathlon eller Borås Swimrun.
Just det.
Som vi fortfarande lever på hoppet i att kunna arrangera.
Mm.
Nu går ju i skrivande stund eller i talande stund, så går ju dödstalen ner ganska kraftigt dag för dag, eller man ser ju en rejäl liksom avmattning på kurvan, vilket ju är glädjande för alla naturligtvis.
Det är klart.
Att vi kan väl hoppas nu att man väljer att släppa upp den här 50 personers, den här godtyckliga, alltså den här, vad ska man säga, den här gränsen som godtyckligt då samhället godtyckligt måste anpassas efter då. Vissa saker får öppet, vissa saker får inte öppet, vissa saker samlas det mycket folk ändå, spontant på en badstrand. Men ja, Liseberg får inte vara öppet, men GKS får vara öppet, ja, och så vidare och så vidare.
Jag var på djurparken igår, där man nu mera måste förboka sitt besök för att gå in. Men det är ju lika mycket folk för det.
Ja.
Packat med folk.
Ja. Så att det där är ju, det kan man ju tycka man vill om, men man kan ju hoppas nu att man väljer att vad ska man säga, respektive verksamhet får ta eget ansvar för att se till att man undviker smittspridning, men att det nu i förlängningen då kostar mycket mer än vad det smakar att ha den här 50-personersgränsen hela vägen in i hösten. Då. Det är så himla mycket man inte kan göra. Man kan ju inte ens ha, man kan inte ha stora bröllop, man kan inte ha stora fester, man kan inte ha konferenser, man kan inte samlas.
Jag tycker framförallt
att, publik.
Ja. Ja, men jag tycker framförallt att verksamheter som underbygger folkhälsan och som är självsanerande på sjuka människor,
precis,
borde definitivt få öppna för verksamhet jämfört med till exempel ligga eller gå på GKs eller
ja, så men,
som
det är ju tycker jag också helt självklart. Jag menar, får man samlas egentligen hur många som helst på GKs där det inte finns någon självsanering i, dit åker man ju även om man kanske känner sig lite förkyld.
Ja.
Men att arrangera en triathlon eller en swimrun utomhus där folk ändå sprider ut sig väldigt snabbt, där man under en mycket liten tidsram liksom är på en stor öppen gräsyta, men det är inte så att folk står och trängs, det är inte som att sitta och titta på en fotbollsmatch där man sitter packade som sillar lite grann då,
så att... Ja, och framförallt så alla som deltar i motionslopp har ju då som sitt mål och tränar hela året, så att det är ju ändå långsiktig folkhälsa att kunna arrangera motionslopp.
Ja, så är det verkligen. Så att vi hoppas fortfarande på det. Vi har tyvärr inga besked att ge eftersom det finns ännu inga nya förhållningsregler eller det finns ännu inga nya beslut eller det finns ännu inget nytt från regeringen i sammanhanget då.
Inte i dagsläget, nej. Men nej, vi håller absolut tummarna att det kommer gå att genomföra.
Så dels den 11-13 september i Borås, sen har vi det andra datumet som är den 16-18 oktober, ja. Och det sista camptillfället för året är 11-13 december. Alla de här tre tillfällena är alltså i Borås, på Borås simarena som för övrigt då kommer vara helt nyrenoverat också. Det är en helt fullspäckad helg med start fredag kväll där vi kör fyra stycken simpass med filmning, teknikanalys, individuell feedback naturligtvis, flera olika coacher så att vi kan tillmötesgå alla möjliga olika nivåer av simning. Vi har ju för övrigt väldigt många nybörjare, många är rädda för att komma för att de tror att man behöver vara duktig på att kråla, men hade man varit duktig på att kråla hade man inte riktigt behövt det här campet lika mycket, utan det här är verkligen ett camp också för de som vill lära sig att kråla eller för de som hjälpligt kan kråla men inte orkar mer än 25 meter, som behöver liksom hjälp med tekniken, simekonomin, som behöver förstå simträning. Vi har också mycket teoriprat, föreläsningar, vi tittar på andra filmer för liksom förklara både simtekniskt och pedagogiskt och hur man då metodiskt lägger upp sin simträning, så att det är liksom ett camp för att lära sig simträning både praktiskt och teoretiskt. Man får väldigt många verktyg som man kan ta med sig hem och träna på naturligtvis på egen hand. Det är ju så man blir en bättre simmare. Det blir man ju inte. Man blir det delvis på campet, men man blir det framförallt sen på hemmaträningen med ny insikt och ny kunskap och nytt självförtroende.
Just det.
Och vi springer lite grann för de som vill. Vi kör lite fysträning, rörlighet, styrketräning. Simcampen är väldigt mycket inriktade mot open water, öppet vatten för simning i våtdräkt, triathlon eller swimrun eller bara open water då, som exempelvis Vansbrosimning då. Men våra deltagare brukar nästan undantagslöst vara oerhört nöjda, oerhört glada, och det blir också den här härliga communityn på de här campen där folk blir kompisar och sådär. Bor vi på Scandic Plaza, allting ingår, mat, boende, campmaterial och så vidare.
Ja, det är härligt. Otroligt prisvärt. Det alla undrar är ju förstås om det blir någon Lucia swimrun i samband med decemberlägret.
Ja, men det får vi ju verkligen hoppas. Man har ju aldrig varit mer sugen än nu på att arrangera event. Så att, det är ju definitivt målsättningen. Så kommer man på 11-13 decembercampet så kan man stanna kvar några timmar och sen köra Lucia swimrun då på eftermiddagen där i Borås centrum. Vi hoppas vi på en riktigt karg vinter också.
Precis, det blir snö och härligt.
Ja, precis, precis. Och då går man in, om man vill anmäla sig till ett av de här simcampen, så går man in på vår hemsida som då är koltingborsen.com. Koltingborsen.com, och det är ju då Jonas Kolting och Jojje Borsen. Det är vår coachingverksamhet där vi för övrigt också då har coaching, träningsprogram, alltså helårscoaching mot just 3,5 och hela Ironman.
Just
det. Det är vi också ute och lanserar nu. Till nästa år. Vi tänker väl att folk är mer sugna än någonsin på nästa års säsong. Det här har ju varit en säsong helt utan event egentligen.
Precis.
Förutom små träningsevent.
Det är nog mycket uppdämd, ja, uppdämd längtan att få delta i och få känna eventkänslan.
Ja, det har varit väldigt mycket djup besvikelse hos många och djup lite sån här, vad ska man säga, tomhet, en tomhetskänsla. Man har laddat upp och tränat och så får man inte de här alltså det här, den här drivkraften och de här målsättningarna liksom, har liksom har man blivit bestulen på, kan man säga. Precis. De har försvunnit, så att vi hoppas på det. Men koltingborsen.com, anmäler till simkampen. De börjar fylla upp redan, så att man ska inte vänta för länge om man är taggad på det. Det kommer bli superbra och väldigt roligt att köra igen såklart då.
Härligt. Ett event som kommer bli av 3 oktober är ju min och Saras ultralöpningstävling som vi kör igen.
Ja, vad roligt.
Ja, mer information kommer inom kort. Men man kan ju boka in datumet om man vill springa 49 km den 3 oktober.
Just det, precis. Ja. 7-7 Ultra.
Ja.
Det är ju ett fantastiskt bra namn och ett roligt event.
Eller hur?
Ja.
Härligt. Men då går vi till partners.
Ja.
Den här veckan har vi återigen med oss Selexir, Jonas.
Just det.
Selexir Endurance.
Selexir Endurance.
Se, det sa jag rätt.
Och Selexir Endurance, det är faktiskt en helt unik produkt som inriktas mot prestation inom lite längre distanser av konditionsidrott. Det låter ju som en sportdryck.
Det gör det faktiskt.
Men det är det inte. Det är vad vi kallar för internt då, ett performance formula.
Ja.
Eller internt, men det kallas för ett performance formula. För att just visa att det är inte den här alltså typiska sportdrycken sockrad, utan det här är en helt annan produkt. Och den här då performanceformulan är framtagen med bland annat Mikael Mattsson, som ju då är doktor i fysiologi och som bland annat jobbar både på Karolinska institutet eller knuten till Karolinska institutet och Stanford University i Palo Alto, USA.
Just det.
Så att Selexir Endurance jobbar på ett annat sätt än att bara vara en sockerköt sportdryck. Den innehåller ingredienser som främjar hjärtat och den aeroba metabolismen. Ingredienser som rosenrot, taurin och astragalosid.
Oj.
Ja. Det är ingredienser som främjar arbetsekonomin. Och då kan man ju nämna exempelvis rödbetsextrakt.
Det är populärt.
Ja. L-citrullin, acetyl L- karnitin, ALC och vindruvekärnextrakt. Alla de här ingredienserna har så att säga bevisade eller åtminstone då anekdotiska effekter som man känner till då, främjar prestation. Mental styrka då har vi bland annat guaranaextrakt, grönt teextrakt, saffran, gröna aminosyror och sen har vi också elektrolyter då, passar ju jättebra varma dagar som den här. Både magnesium, natrium och kalium.
Det låter jättebra ju.
Ja, så blandar man den här i, man kan ju blanda den om man har en sportdrycksflaska med det här sportdryck i, så blandar man i det här pulvret då, eller man bara blandar det i vanligt vatten.
Man kan blanda den direkt i en sportdryck. Ja, jag har ju hört här ryktesvägen att man märker direkt att det inte är en sportdryck när man får den i munnen.
Den är ju inte, jätte, det är ju ingen smaksensation på det sättet.
Men är den smaklös? Att det
nej,
blir,
den smakar. Den smakar. Ja, och den smakar halvsträvt kan man väl säga. Så att det är en acquired taste. Den smakar ju inte direkt illa, men det är ju ingenting man dricker för smakens skull.
Nej.
Utan man dricker den för att den funkar exceptionellt gott.
Som en tequila då ungefär.
Ja, om du tycker en tequila funkar bra så, så är det precis samma, Niklas.
Ja, exakt. Smakar inte så gott.
Nej, nej, det gör ju tequila verkligen inte.
Nej.
Men tequila
dricker mig för att och bli full. Precis, och funkar, jag tycker smakar ju, inte så gott.
Ja, kanske, så kan man väl säga kanske. Jag skulle säga att det är väldigt svårt att skilja på effekter och bieffekter när det gäller tequila.
Ja, men förstår du.
Medan Selexir Endurance inte har några bieffekter mer än att kanske smaken inte är super pepp. Så. Men just att i övrigt så är det bara effekter och goda sådana. Faktiskt.
Du har ju testat den.
Ja, jag har kört en hel del faktiskt med Selexir Endurance och jag tycker den funkar fantastiskt bra. I synnerhet då när man kör en ganska sockerfri träning som jag gör för det mesta. Då. Mm. Jag har egentligen bara med mig vatten på väldigt många pass då. Och då kan en Selexir Endurance vara helt idealisk halvvägs igenom. Eller om man kör ett riktigt tufft pass, att man drar i sig då innan faktiskt då, för att boosta lite grann. Och jag tycker det är alldeles enastående. Och vi har en sommardrive nu på Selexid Endurance. Med hjälp av koden som Selexid Endurance har ihop med oss här på podden. Koden är ju Colting, C-O-L-T-I-N-G. Då ger den hela 20% rabatt.
Otroligt.
Vid köp av som är mest då två stycken förpackningar av Selexid Endurance. Och de kommer ju med 12 stycken portionspåsar i varje förpackning. Så att använd koden Colting, C-O-L-T-I-N-G, så har ni 20% på ett inköp av två stycken lådor.
Härligt.
Läs också mer på selexid.se om man är intresserad.
Säger vi tusen tack till Selexid. Den här veckan har vi med oss Superfruit.
Precis, och Superfruit hittar man på superfruit.com. Och det är ju en, man kan väl säga, det är den digitala ingången till detta, till ett digert skafferi av fantastiska produkter.
De är vad de heter, va?
De är precis vad de heter, och de är väldigt heltäckande på mycket av det som man kan vilja använda till exempelvis frukost, mellanmål, smoothies, plockmat, resmat. Fräscha, härliga, goda produkter för den hälsomedvetna atleten. Eller den hälsomedvetna personen som vill äta ändå någonting väldigt gott.
Mm.
Och Superfruit har ju de har väldigt mycket i sitt sortiment. Det var så mycket att det tar en stund att kika igenom hela hemsidan faktiskt då.
Men hur lång tid tar det?
jag har inte tajmat mig. Men bara för att nämna något då som ligger under kategorin Superfruit Foods.
Ja.
Så har de ju alla former av nötter. Exempelvis då, de har cashewnötter, mandlar, de har hasselnötter, de har väldigt goda mandelsmör och jordnötssmör, olika typer av nötblandningar, de har hasselnötter såklart, kallpressad kokosolja som man kan använda till väldigt mycket, de har kokosnöt chips, de har olika typer av bär smoothie mix pulver som man kan då ha med fördel i olika typer av smoothies. De har ju också smoothie protein, kakao, ekologiskt. Väldigt många av deras produkter är ekologiska. De har ju pumpafrön, chiafrön, solrosfrön, tahini. Sen har de faktiskt väldigt goda flingor också som alla är då utan tillsatt socker. Granola bland annat då. Jag tycker ju den här äppel, kokos, mandel är supergott.
Ja.
Vet ju inte jag supermycket flingor så ändå, men ibland tycker
du
jag...
Du har inga flingor?
Nej, men jag kan tycka det är jättegott och ibland gör jag ju olika typer av... Jag kan ju göra lite hemmagjord koltinggröt ibland. Och då har jag ju väldigt många olika typer av frön exempelvis då, och har ju också riven kokos och jag har lite havregryn brukar jag ha och då är den här granolan faktiskt väldigt god att blanda i också då.
Härligt.
Ja, så det blir en härlig mix så att man behöver inte förhålla sig till traditionell havregrynsgröt. De har agavsirap som är ett jättebra alternativ då till socker om man ska baka. Och sen har de ju det som man kanske mest associerar med superfruit. Och det är ju alla de här superbären som man kan då få antingen i hel form eller i pulverform. Exempelvis acai, aronia, baobabpulver. Med väldigt mycket av detta som inte jag hade testat tidigare. De har ju också torkade blåbär. Olika typer av sån här gräs, alltså barley grass. De har goji, mullbär, kakao, chaga, kanel har de ju, jag är ju en stor konsument av. Ja, det är ju från A till Ö, här är det ju hur mycket som helst. Tranbär, ingefära, det finns väldigt mycket att botanisera. Och alla de här produkterna fyller ju sin funktion vid ett eller annat tillfälle. Inte minst då när man gör olika typer av smoothies eller liknande. Man kan blanda ner i filen om man vill göra det enkelt för sig då.
Jag brukar alltid få stänga ner min Instagram-app när du eller Elin ska lägga ut vad ni har gjort med era superfruit-produkter för att det ser för gott ut helt
enkelt. Ja, men det är väldigt gott och det känns väldigt fräscht och väldigt nyttigt faktiskt då. Sen har de ju också varumärket Clean.
Just det.
Clean Sports i sitt sortiment och då har vi då nyttiga energikakor, Paleo Crunch, Clean Paleo Crunch och det är ju med Exempelvis med väldigt mycket nötbas. Härliga namn. Clean Paleo Crunch Energy Bar, Raspberry Bliss.
Varför låter crunch så gott?
Ja, men det är faktiskt väldigt gott då.
Det låter ju helt otroligt gott.
Ja, och de har ju då för övrigt också kollagen i sitt sortiment. Mm. Andra typer av proteinpulver om man vill använda det i smoothie och liknande då. Och alla de här produkterna är ju kanonbra för den tränande personen som ändå vill ha ett hälsosamt alternativ. Sen har de Comvita honung, eller Comvita, det är världens ledande producent av UMF-certifierad manuka honung och olivbladsextrakt. Och den här, har man inte smakat riktig honung så ska man testa den här då, Comvita manuka honungen. Den är exceptionellt välsmakande faktiskt då. Och också då att man, och där har man väldigt många fler av de här naturliga nyttiga ingredienserna som inte finns kanske mer industriellt framtagen honung då.
Just det.
Sen har de ett sista varumärke och det är Cultures Kombucha. Ha. Så de har också en egen kombucha nu. Och jag kan väl inte säga att jag personligen är jätteförtjust i kombucha-smaken, men kombucha har ju en bevisat god effekt på, om inte annat, då, mag- och tarmhälsan. Då. Det är ju alltså en produkt som liksom, kan man säga, med naturliga bakterier då, som får jäsa. Så finns ju liksom, man skulle kunna jämföra det med syrad mat helt enkelt.
Just det.
Så att den har ju en litet inslag av den här syrade smaken känns ju i den här drycken. Och så är det ju liksom inte en läskedryck på det sättet. Men den är helt...
Det är inte värre än att dricka en öl.
Nej,
faktiskt
inte. Nej, men många tycker kombuchan är jättegod. Så är det ju med väldigt mycket att man vet också att det har hälsosamma effekter, så blir det ju ännu fräschare att dricka då.
Eller hur?
Så det kan vara ett jättegott alternativ att använda då. De har bland annat en hallonsmak, ingefära och lime och original grönt te. Sådär. Så att kombucha är ju en lite grann en innedryck, en poppisdryck. Sådär. Så att det tycker jag verkligen man kan testa. Och genom samarbetet med podden här så har alla lyssnare 20% väldigt generösa procents rabatt på samtliga livsmedel på Superfruit-hemsidan. Alltså samtliga av de här produktkategorierna är det 20% rabatt på.
Otroligt.
Ja, det är inte dåligt faktiskt. Lägger man en schysst order och plockar på lite, så sparar man rätt mycket pengar med den koden, Colting20. I det, man kan inte köpa eventuella stavmixar och sånt som de också har då på hemsidan, men allting som går att äta eller dricka har man då 20%
rabatt. Det finns någon som kan käka en stavmixer. Hörde om någon som åt ett flygplan en gång?
Ja, jag vet.
Okej, men ingen rabatt på... icke matprodukter alltså.
Nej, Colting 20. Den lilla insikten har du för övrigt fått från Tårtgeneralen, tror jag.
Så kan det vara kanske.
När Micke Persbrandt säger Guinness rekordbok, eller han Hasse P säger att det var en fransman som åt ett flygplan en gång.
Just det.
Ja. Hur mådde han då, frågar hon som jobbar på konditori. Nej, det vet jag inte, men han åt i alla fall. Han hamnade i rekordboken. Det är finaste man kan göra.
Ja.
Ja. Så att så är det. Så att, Colting 20, gå in på superfruit.com och ladda upp skafferiet hemma.
Då, Jonas, är det dags för dagens ämne. Och om man har följt dig ett tag så lägger man ju märke till att du ibland initierar nya begrepp nästan, skulle man kunna säga. Du hade rörelse varje dag 2017 till exempel.
Mm.
Och lite andra liknande sådana saker som dyker upp. Nu har du kört något slags home camp här i 3 dagar.
Ja, men man skulle kunna säga att jag lanserar eller sjösätter olika satsningar.
Jag gissar att du gör det för att etablera nya vanor kanske hos dig själv.
Ja, eller att förstärka goda vanor och att också jobba på att ta bort och tillfälligt dåliga vanor.
Ja, motarbeta ovanorna.
Ja, men så är det ju. Ja. Det spelar ingen roll vem man är. Alla människor har sina kryckor i vardagen som man använder lite grann för att... Eller använder lite självmedicinering som ett sätt att antingen koppla av eller att balansera allt det andra som man gör då, som kanske är lite hårt och jobbigt och sådär då.
Ja, precis.
Det har ju alla på sitt sätt då.
Det är ju ganska lätt att hänfalla till de dåliga vanorna lite mer i normala semesterfall. Alltså normala år på semestertider så är det ju ganska vanligt att det man har som en liten krycka, att det kan accelerera och bli ganska stor del av ens tillvaro. Kanske alkohol för en del och andra saker för andra.
Så är det.
Kanske ännu kan vara ännu svårare just det här året. Där det har varit lite undantagstillstånd ända sedan i mars.
Nästan lite semesterkänsla för många.
Ja, som eller i alla fall förutsättningar i tillvaron som kan likna semestertillståndet.
Ja. Ja. Ja, men jag har ju aldrig haft, eller jag har väl tillräcklig självinsikt för att veta att jag aldrig kommer bli en perfekt människa. Och det, så det strävar jag inte mot, men att jag vill ändå ha, jag vet vilka banor som är väldigt viktiga för mig och bra för mig.
Mm.
Och jag vet också vilka kryckor jag använder och ovanor som jag har som på sikt, om de får då så att säga frodas fritt, blir väldigt negativa för mig. Och då tycker jag att de här tillfälliga satsningarna som jag gör då, för att det är ju också så det är när man gör de här tillfälliga satsningarna, att man försöker så här 10 dagar eller en månad eller en längre period, och det är ju för liksom att skapa en rutin och för att få lite balans mot andra perioder då man kanske medvetet släpper på garden lite grann. Och det är ju för att liksom man inte ska tappa undan för undan den nivån där man vill vara på, utan att man hela tiden liksom strävar uppåt. Och det är ju inte i någon jakt på prestation eller prestige, inte för mitt fall då, utan mer för att de här goda vanorna på sikt gör att man mår mycket bättre helt enkelt. Och även på, och inte bara på lång sikt utan på kort sikt. Och att de här sämre vanorna som kan vara nog så njutsamma på sikt ofta blir väldigt dåliga så. Men att man, om man nu balanserar upp de här goda vanorna, ändå kan njuta lite av de sämre vanorna emellanåt då. Så att det är ju så jag försöker fungera och jobba med mitt egna liv faktiskt då. Och då har vi gjort en liten lista här som är ganska aktuell och som vi båda två egentligen kan skriva under på att det gäller oss, eller i alla fall någon av oss då i varje punkt då. Fem goda vanor och sen då fem sämre vanor som man ska försöka moderera. Och det är ju så med de här vanorna att de behöver inte vara speciellt anspråksfulla, de behöver inte ta lång tid, utan det handlar mycket mer om att etablera en rutin och att, precis som ordet vana anknyter till, så är det någonting som man gör ofta.
Precis.
Varje dag alltså. Och att det är det som spelar roll på sikt då. Det här enda träningspasset gör ju inte så stor effekt, ingen effekt egentligen på lång sikt. Och den här enda ölen man dricker gör ju inte heller någon stor effekt negativt sett. Alltså, så att det handlar ju mer om vad man vänjer sig vid och vad man, så att säga, vad man förhåller sig till under den period då det som skapar effekter. Då.
Just det.
Och jag vill ju, för egen del, jag vill ju hålla mig på den nivån som jag anser var då den höga nivån. Så, men jag vill också kunna släppa på garden när jag åker på semester. Och jag vill inte, jag vägrar dåligt samvete för tillfällen när jag njuter av livet. För ett liv som inte är njutbart är ju liksom inget liv att leva.
Eller
och att ingenting ska ju kännas som ett straff. Så, men att medvetenhet är ju nyckelordet här helt enkelt. Då. Medvetenhet och just vana, alltså kontinuitet i det man gör då. Och därför kör jag ju en sån period nu då. Ja, men typ så här 10 dagar hemma träningsläger innan vi åker iväg på semester nästa vecka.
Ja.
Bara för att säga att ja, tiden finns, möjligheten finns. Nästa vecka, sen åker vi till Mallis en vecka och då vet jag att ja, då blir det lite mer glamourliv och lite mer laid back och sådär, precis som det ska vara. Det är ju naturligtvis träning och goda vanor där också, men då släpper jag ju lite på garden naturligtvis då. Då blir det ju mycket mer alkohol och kanske inte lika nogräknad med maten heller och så, men då har jag lite buffert från den här perioden och då måste få gå hand i hand växelvis och så genom veckor, månader och år, tycker jag då. Så att, men vi börjar väl med listan där.
Så, vi kör igång.
Ja, vi börjar då med fem goda punkter som man skulle kunna börja med. Och som den första punkten här är någonting som jag har dratt igång ganska nyligen. Och det är ett rörlighets- eller uppvärmningsprogram som jag kör nu varje morgon.
Ja.
Det tar 5 till 10 minuter.
För folk i medelåldern.
Ja, men ja, jag är ju medelålders på väg att bli gammal. Ja, och jag är ju tyvärr plågsamt medveten om mina fysiska tillkortakommanden och sådär.
Hur länge har du kört det?
Nej, men nu har jag bara kört 3 dagar. Så att, alltså, men just det här att, nej, men nu ska jag göra detta varje morgon. Mm. Då lägger jag mig i Rufus rum på mattan och så kör jag det uppvärmningsprogrammet. Och det är lite olika typer av, jag kan inte riktigt förklara vad det är för övningar. Men det är liksom uppvärmningsövningar. Det är lite hund och katt och det är lite olika funktionsövningar för att värma upp då egentligen hela strukturen. Så att man är redo för dagen. Och
Det, som det är någon slags blandning mellan då yoga och ett fotbollslag som ligger och stretchar typ.
Ja, det är inte så mycket stretching kanske. Det är väldigt mycket dynamiska rörelser och sådär då. Men det är lite bakåt kullerbyttor och löver på en axeln och det är lite, ja, det är olika. Man är på alla fyra och man sitter på rumpan och man sitter på huk och sådär. Så att, ja. Och det är väldigt skonsamt och så då. Men det är ändå en grej man ska göra.
Hur lång tid tar det?
Nej, men det tar 10 minuter, 5-10 minuter. Ja. Jag lägger in lite när jag har hittat ett bra uppvärmningsprogram på Instagram. Jag följer många sådana här träningskonton och så då.
Just det.
Så vissa saker plockar man upp här och vissa andra saker plockar man upp där. Och jag måste säga att det är en stor skillnad då i hur det känns då med den oftast lite halvstela kroppen som man kliver upp på ur sängen med på morgonen.
Mm.
Jag menar, jag har inga illusioner om, och det har jag ju alltid gjort, för jag har ju alltid tränat så himla hårt, eller många gånger förra morgonen har jag varit ännu mer ledbruten. Jag menar, många idrottsmän vet ju hur det känns att liksom känna sig ganska sargad när man är upp på kroppen. Och jag har ju alltid varit försiktig med det där och är väldigt försiktig med det nu. Jag vill liksom inte känna mig sargad. Det här hemmaträningsläget för övrigt bygger ju på att jag gör ganska många aktiviteter varje dag. Men inte så hårda pass och inte så långa pass.
Nej.
Utan att mer få in ganska mycket träningstid totalt. Väldigt varierat. Men utan att det ska liksom utarma mig. Alltså inget enskilt pass får vara så hårt att plocka ner mig i källaren.
Nej.
För då är det lätt att liksom botten faller ur och så tappar man kontinuiteten. Då börjar man försöka saker. Jag vill hellre ha att jag exempelvis borde simma, cykla och springa varje dag. Och är lite på gymmet än att köra något mastodontpass i en enskild gren.
Mm.
För det är inte det jag är ute efter här nu. Jag är ute efter liksom funktion och hälsa primärt. Då, för att på det så bygger man mycket fitness också. Då. Så att det här rörlighetsprogrammet, det är en stor skillnad. Efter jag är klar med de 10 minuterna, max 10 minuter, så känner jag mig mycket, mycket fräschare. Mm. Mycket liksom rörligare, mjukare. Än att bara, så här, att bara gå upp, gå ner och sätta på kaffet och sen läsa tidningen och sen... Ja, börja träna. Det är ju också en hygglig start tycker jag.
Eller hur?
Ja, men alltså, man känner ju, så fort man är uppe och rör sig så blir man ju liksom lite mjukare och sådär. Men just att man gör det finns en aktiv åtgärd där direkt på morgonen. Jag kan ju säga att jag brukar faktiskt gå ner och ta en kopp kaffe först och landa i det. Och sen så går upp och gör det rörelseprogrammet. Så jag går ju inte direkt från sängen in till Rufus rum och kör det, utan säg att det tar 20 minuter då. Men att jag gör det ändå på morgonen innan jag gör någonting annat fysiskt.
Men är din intention att det ska bli en vana, att det ska bli en riktig vana som kommer fortsätta, eller är det under en viss period?
Ja, jag tror inte att det kommer bli permanent hela tiden så, för jag menar, ibland är man på ställen där det liksom blir mera typ så här, det finns ingen mjuk yta att ligga på kanske så där. Nu har vi ju en sån himla härlig stor mjuk matta i Rufusrum, så jag går in och lägger mig där.
Mm.
Men jag vill ändå se hur det känns när jag gör det här till att börja med då 10 dagar i rad. Och det finns ju liksom ett takeaway message ifrån de här grejerna som man gör. Man känner ju, man lever in i sin egen kropp och så känner man hur det känns då. Så jag tror jag skrev det på Instagram igår, jag skrev på engelska, men just det att jag bryr mig inte så jättemycket om hur min kropp ser ut, för det är ju, den ser ut som den gör, men jag bryr mig mycket mer om hur min kropp känns.
Mm.
Sådär, så att mer känslan i kroppen, att det blir lite mindre stelhet, då morgonstelheten och bara känslan om att man gör någonting som jobbar på svaga länkar, det är väldigt värdefullt tycker jag. Det är liksom en sån här, man börjar dagen med en proaktiv handling som ändå i all anspråkslöshet är väldigt, kräver inte speciellt mycket.
Nej. Och, det är och 10 minuter, och ibland skönt. Blir man förvånad att man inte har lyckats göra en grej som tar 10 minuter.
Nej.
Som man hade velat göra till en vana.
Det är väldigt skönt.
Ja.
Det är väldigt skönt. Så det är den första punkten. Det kan jag rekommendera dig, Niklas.
Ja, det ska jag kanske börja med då.
Ja.
Jag har
och det är inte ett hårt, det är inte hårt. Det är inte meningen att det ska vara hårt. Eller så här, för alla andra träningar jag gör är ju liksom, ja, hård är den ju.
Mm.
Hade ju alla andra tyckt liksom naturligtvis då. Det är ju fyspass. Mm. Det här är ju ett uppvärmningspass.
Just det.
Jag förbereder dagen, liksom mjuka upp kroppen. En variation av olika rörelser och övningar.
Mm.
Sånt som man inte naturligt gör. Man sitter inte på huk och man står inte på alla fyra och så här.
Om man inte är Rufus eller Lilly, då precis. Står man ofta på huk.
Ja, exakt. Ja, men det skulle man kunna säga. Det efterliknar lite grann det rörelsemönstret Rufus har när han vaknar.
Ja.
Springer runt och sitter på huk och kryper och ålar och så här.
Ja, perfekt ju.
Den andra punkten, Niklas, är ju någonting som de flesta gör, och det är ju att äta frukost.
Ja, det brukar folk göra.
Och när jag är riktigt slarvig då så, och bara ska götta mig, så gillar jag ju vitt bröd lika mycket som den nästa personen.
Mm.
Det är ju jättegött att ta några rostmackor med Bregott och ost på.
Ja, det är klart.
Kanske marmelad om det finns. Och sådär. Och det går ju för sig naturligtvis, men det är ju inte någonting... som jag vet att jag skulle må bra av över tid. Det är ganska på många sätt dålig. Den smakar ju gott så. Men det är en ganska dålig frukost på många andra sätt då.
Mm.
Och att just det här att man kan plocka bort någonting som är lite onyttigt och äta någonting som är lite nyttigare. Eller att man under en period då kan bestämma sig för att ja, men jag ska äta en riktigt konstruktiv frukost. Eller att man väljer att nej, men jag ska träna fram till lunch. Jag ska inte äta det här som jag brukar äta. Liksom. Att man liksom bara medvetande gör det lite grann. Och man kan skilja på det som blir då en proaktiv hälsostart på dagen. Kontra det som är då en sån här njutningsfrukost. Eller när man släpper garden. Liksom. Exempelvis med på semester och det är hotellbuffé och sådär. Då kanske man vill njuta fullt ut av det. Och det går ju absolut för sig, tycker jag. Det gör jag många gånger. Men även under en semester så är det dagar då jag kanske hoppar över frukosten helt och hållet. Men framförallt då på hemmaplan. Att det blir, ja, som idag åt jag tre ägg med tre kokta ägg efter jag var ute på mitt första pass. Och sådär. Och sen åt jag tre ägg till med avokado. Och det blev det jag käkade liksom. Mm. Eller att man äter en omelett. Eller att man äter någon... man kanske gör en nyttig smoothie, varför inte, med lite superfruit ingredienser i. Mm. Men att man inte bara gör det här enkla, traditionella, typiska valet liksom. Så många gör då, det blir några mackor eller det blir fil liksom, som ja, kanske inte är den sämsta frukosten. Men den sämsta frukosten blir någon form av kontinental sån här frukostbuffé med muffins och wienerbröd och sånt där.
Och juice. Cheerios.
Ja, och juice och ja. Det här, den värsta typen av frukost, och extremt mycket tillsatt socker. Då.
Jag upplever... När man är hemma mycket så som man har varit nu, det blir mycket svårare att göra som jag brukar vilja göra, avstå frukosten helt.
Ja, precis.
Jag brukar vilja ha det som vana på vardagar och sen kan man...
Det kan bli en senare frukost då, men då kanske man inte kallar det frukost.
Nej, men det kan man också ha. Någon slags frunch ja. Kan man också ha. Men jag menar, om man har ett jobb där man går till jobbet 5 dagar i veckan och... man ändå tycker att det är ett härligt sätt att avstå frukost, då är det en bra vana att ha. Så käkar man lunch och sen kan man göra 2 riktiga sådana här brakfrukostar på helgen.
Ja, jättebra. Faktum är ju att den typiskt svenska frukosten är ju i mina ögon ganska dålig, tycker jag. Det är ju, i Sverige äter vi traditionellt mycket stärkelse till frukost. Mm. Internationell frukost, eller en English breakfast är ju mer stekt ägg och bacon och korv kanske. Mm. Kanske inte heller, det är klockrent med för mycket raffinerade kötträtter och så. Men många svenskar äter ju en typisk brödfrukost eller en fil- och flingefrukost eller mjölk och flingor eller någon form av grötfrukost. Då. Det är ju inte, allting handlar ju om vilken typ av bröd man äter, hur mycket och vilken typ av gröt man äter. Så det finns ju naturligtvis en skala där, men man kommer inte ifrån att det är mycket stärkelse som man drar igång kroppen med. Mm. Många dricker ju juice till frukosten och sådär. Och det tror inte jag på sikt är den bästa frukosten man kan äta. Och då gör man många gånger bäst i att faktiskt hoppa över frukosten. Och dricka en kopp kaffe, kanske med lite kokosvett i eller lite grädde i. Hålla ner insulinproduktionen. Köra ett pass på fastande mage och sen äta mer än riktig måltid. Jag tror att vi, i Sverige är det ju verkligen så att frukostmat är ju specifikt för frukost. Men man behöver ju inte heller äta traditionell frukostmat. Man kan ju äta mer än omelett. Det är klart, det är borderline frukost för många också, men det är ju lite mer meck än att bara äta kall mat då. Bröd och flingor och juice och fil och så.
Så är det ju. Men man kan ju säga att traditionellt sett då, man kallar den frukosten är ju en väldigt stark vana för de flesta människor i Sverige. Alltså det finns inget annat där folk så ofta äter samma sak dag efter dag.
Just det.
Alltså det är väldigt få som käkar samma lunch eller samma middag. Precis. Så väldigt många har ju den etablerad frukostvana. Och den är jättestark. Så kan man få den till att vara någonting nyttigare än bröd? Och så här, alltså, ja, som du säger då, att man liksom har... Skitsamma om jag käkar samma frukost varenda dag, men kanske bättre att det är ägg då än att det är rostbröd.
Och det handlar ju om en period, alltså det handlar om att typ så här, testa en period och bestämma sig för, men nu har jag 10 dagars proaktivitet här som jag jobbar med, för att sen blir det semester eller sen ska vi göra det. Och så man får ju inte tänka så här, åh, jag får aldrig mer njuta av den här härliga brödfrukosten, om man nu tycker det är väldigt gott. Men det är ju inte det handlar om, utan men nu vill jag ha en period där jag gör de här proaktiva valen ett tag och så se hur det känns. Och då har man också mer marginal att njuta av det. Man ska ju komma ihåg att frukost är ju väldigt mycket en social... Man har ju väldigt mycket rutiner kring frukost. Det är nästan en ritual. Mm. Så här, många har ju liksom en frukostritual eller en morgonritual. Eller det är kaffe och morgontidning om man heter Jonas Kolting, definitivt. En morgon utan en kaffe och någon form av frukostinformation där, antingen i digital form eller i pappersform, är ju en dålig start på dagen.
Ja.
Jag vill ju ha det. Jag vill ju helst inte prata för mycket med någon annan första kvarten där.
Nej.
Jag vill ju liksom, jag vill dricka en kopp kaffe och läsa tidningen först då. Sen
en kopp kaffe till.
Ja, sen en kopp kaffe till, men sen resten och grejerna då. Men jag menar, ja, men jag släpper på garden där. Jag tycker det är jättegott att rosta lite macka och äta med lite smör och marmelad och så här. Och det undrar jag mig absolut ibland, för jag har marginal. Men över tid när jag gör det och hade gjort det för mycket, det blir en dålig start på dagen helt enkelt. Mm. Det sätter sig, det är liksom bara en då av flera dåliga vanor som liksom manifesteras sen i kroppen i form av sämre mående faktiskt, en sämre upplevelse. Så att det kan man ju medvetandegöra under en period och bara testa någonting annat och se vad det leder till faktiskt.
Det
tror jag att väldigt många har förbättringspotential i faktiskt då. Och blir förvånade över hur stor skillnad det gör om inte annat i resten av vanorna under dagen där då.
Ja, precis. Ja, kan man ändra den första vanan till någonting bra så blir det mycket lättare med de andra sen.
Den tredje punkten, den tror jag de flesta uppskattar som en god vana, det är att lägga in en vilopaus under dagen. Alltså en stunds avkoppling. Vilket till och med skulle kunna landa i att det blir en kort tupplur.
Tupplur är ett fint ord.
Men alltså en stund på dagen när man faktiskt inte bara sätter sig och slösurfar så, utan när man lägger sig ner en kort stund och bara djupandas, och man kan ju ställa en klocka så att liksom somnar man då så vaknar man efter 20-25 minuter då, vilket ju är en lagom tid för tupplur. Längre än så brukar man ju säga stör nattsömnrytmen sen då.
Mm. Men att liksom, hur länge sa du? 20 minuter?
Ja, 20 minuter brukar man säga lagom, att om man dåsar till och somnar till så är 20 minuter lagom, att det har väldigt kraftfull liksom återhämtning i det.
Mm.
Men längre än så kan det bli segt när man ska komma igång sen igen då.
Just det.
Så att en stunds avkoppling, det är ju ett fantastiskt sätt att hämta sig från kanske en hyfsat aktiv livsstil. Det är väl kanske på semestern så har man mycket avkoppling ändå, men det kan också vara lite så här förrädiskt. Det är kanske så att man ändå håller på och gör små saker hela tiden och man umgås mycket och sådär, men det kanske inte är, man kanske också där behöver liksom en stunds avkoppling. Man tänker sig att semestern är en tid för riktig återhämtning också.
Mm.
Så att det är ju också en sån god vana att ta, att bara så här ge sig själv 20-30 minuter där man liksom inte gör någonting. Man bara lägger sig ner och vilar och låter det bli en tupplur om det blir en tupplur, annars bara en återhämtning, samla tankarna eller bara koppla av, då har man ju liksom ingen agenda.
Nej.
Det är ingenting man försöker åstadkomma under den tiden mer än att bara släppa på allting en stund. Vad bra, bra är att bara sätta en klocka då på 30 minuter så att man inte oroar sig för vad klockan är eller om man somnar. Så,
jag lärde mig ett knep en gång, man kan lägga sin nyckelknippa i handen.
Ja.
Så har man liksom, lägger man så att handen ligger lite utanför soffan då eller sängen.
Ja.
Så efter man har somnat så slappnar man ju av så mycket så då trillar ju den ner i golvet. Så vaknar man.
Ja, precis.
Lustigt. Det har jag testat faktiskt. Ja. Det funkar bra.
Ja, ja, inte dumt.
Ja. Men en veckaklocka är ju naturligtvis mer pålitlig.
Ja, eller om man inte vill. Ja, precis. Om man inte litar på att man tappar de där nycklarna trots allt. Så. Den fjärde punkten sen, den är ju ganska självklar för många som lyssnar på vår podd, men ändå värd att nämna. Det är att se till att få ett riktigt träningspass varje dag.
Just det.
Alltså någon form av riktig motion. Och varför inte då egentligen direkt på morgonen?
Om man gillar att träna på morgonen. Alla gör inte det.
Nej, men det kan ändå vara en riktig vinst att få komma ut och göra ett pass liksom. Vinna lite grann tidigt på dagen.
Sara, positivt. Sara tog ett löppass igår kväll. Och sen efteråt sa hon till mig. För hon har tränat ganska mycket det sista. Och sen har det blivit en eller två dagar där hon inte har tränat nu då. Så hon bara, det är helt sjukt att man glömmer av så fort skillnaden på att träna och inte träna.
Ja.
För hon bara, jag är en helt ny människa nu jämfört med för en halvtimme sedan innan jag steg ut och sprang en halvtimme.
Precis.
Hon bara, på två dagar har jag glömt av det. Att det liksom, det går så fort.
Du har ju en bra streak gående just nu, Niklas.
Ja, jag har sprungit 19 dagar i rad.
Det är ju fantastiskt bra.
Ja. Jag har ju märkt eftersom man har någon slags ambition ibland så kan man ju tycka att det är lätt att hänfalla till att springa lite kortare. Lite för korta kanske pass för att man själv ska vara riktigt nöjd. Bara för att man ska ha den här streaken gående. Så att jag har tänkt att runstreak kanske inte är någonting för mig egentligen. Det kommer bara sluta i att jag springer 2 kilometer varje dag. Och så är det nästan ingen träning alls för mig då, relativt sett till hur mycket jag brukar träna. Men det har gått bra faktiskt. Jag har kört både ett par, jag sprang runt sjön i fredags, våran sjö här, ja, plus lite till, så det blev 22 kilometer. Sen körde jag 12 kilometer barnvagn dagen efter. Men sen har många av runderna varit 5 kilometer också och 20 minuter och men kortare. Det är, så här, men det har varit varenda dag i 19 dagar.
Och det är ju det som är grejen, att ibland blir det kort, men många gånger, om man nöjer sig med och ändå accepterar i sitt eget huvud att ja, ett kort pass är mycket bättre än inget pass.
Mm.
Ofta så blir så det ju ändå lite längre, eller när man väl är ute så hittar man ett sätt att förlänga och sådär. Men det är just den här vanan, just att komma ut. Därför att nu är man har en etablerad träningsvana, så gör man ju det lite grann av sig själv kanske. Men just det här när man börjar släppa på det eller tappa det lite grann och det blir en dag utan träning och två dagar utan träning, alltså även där känns det liksom en stor skillnad på något sätt. Och man får ju inte träna hårt, eller man får inte träna på den nivån jag tränar, men att man har ett pass som ett dedikerat motionspass. Och då menar jag, förutom att man kanske är ute och går på djurparken med familjen eller promenerar på stranden, utan mer ett pass som syftar till liksom, riktig motion och inte bara transport. Just om det inte nu är att man cyklar in till jobbet eller sådär då, va?
Ja, det går ju att kombinera såklart.
Ja, det går att kombinera, men att det finns liksom ett riktigt motionsvärde i det då.
Ja.
Och det är ju just vanan, att allting är ju bättre än ingenting. Och det är också där man bygger liksom kontinuiteten över tid. Då vet man liksom att ja, vissa dagar blir det mycket längre, precis som du beskriver, och det blir runt sjön 22 kilometer, ett riktigt respektabelt pass. Och någon gång kanske bara blir ett par kilometer, men det är ändå liksom det här att du känner att det här är någonting jag jobbar på varje dag.
Och nu är ju min runstreak inte så lång ännu då, om man jämför med många andra. Det är ändå långt för mig, 19 dagar i rad, så många dagar i rad har jag nog aldrig sprungit tidigare. Nej. Och de här, om man ska följa någon riktig runstreaks-regler då, eller vad det finns, då är det ju egentligen bara att du behöver springa 1,6 kilometer varje dag.
Ja.
Och det kan ju alla göra, och det kan kännas lite, men det kommer ju bli som för mig också, att sen kommer man, det kommer bli längre man springer.
Ja.
Men det som jag känner, jag har aldrig haft någon ambition att göra en runstreak, det har aldrig lockat mig jättemycket så. Det jag känner nu när jag har gjort det 19 dagar är att nu har jag ändå investerat någonting i det. Nu vill jag inte sluta.
Nej, precis. Det är ju jättebra, det blir en väldigt god vana naturligtvis då. Och vill man inte göra en runstreak, så är det ju bara att man kan göra en motionsstreak då. Och det blandar lite olika motionsformer. Man kan ju sätta en regel för sig själv då, att det ska vara minst 20 minuter eller någonting då.
Ja, eller så som du hade den här rörelse varje dag 2017.
Ja.
Man kan köra rörelse varje dag juli.
Ja. Precis.
Och sen,
eller ännu kortare under en vecka. Liksom att,
så kommer det antagligen fortsätta sen ändå.
Ja, det liksom blir, hela idén är ju med de goda vanorna och de, ja, att man minskar ner lite på de sämre vanorna, kryckorna som man har. Det är ju liksom att det ska kännas en skillnad efter ett tag. Det är ju det man är ute efter, att man insikten över att de här små grejerna nu, vissa av de här grejerna är ju ganska små och anspråkslösa, men att det spelar roll över tid då.
Mm.
Så att det är en jättebra grej, ett motionspass för idag. Det är lite grann en självklarhet i många sammanhang och mycket i det som vi pratar om då. Kommer vi till den femte punkten, som är mer av intellektuell själslig karaktär. Och någonting som vi båda två har ambitionen att åstadkomma, men som vi tyvärr fallerar lite grann i. Och det är ju att läsa lite varje dag, en reading streak.
Ja, verkligen. Det hade varit... jag sa det till dig innan här, att jag hade egentligen velat ha en writing streak, det är så här... journalskrivande, dagbokskrivande varenda dag. Det har ju väldigt, väldigt svårt att få till den vanan. Men då sa du att skriva är kanske inte så många människors ambition så. Men läsa är ändå någonting som de allra flesta gör. Så att det borde man ju verkligen försöka ha en streak i. Ja, att läsa någonting intellektuellt liksom.
Ja, men någonting som man får andra människors tankar i sitt eget huvud någon gång. Mm. Som liksom föder kreativt tänkande och som stimulerar den egna tankeprocessen, den egna intellektuella processen. Och har man en gång, alla är ju inte heller läsande individer, men har man en gång blivit uppslukad av en bok eller lärt sig någonting riktigt, läst någonting som är riktigt fascinerat en, antingen skönlitterärt eller fackboksmässigt, så vet man liksom vad litteratur och läsande kan göra för en. Nu pratar jag väl mer faktiskt i bokform då.
Mm. Skönlitterärt.
Eller fackböcker då, det finns ju många. Men just detta att ha en reading streak, och även där att det kan vara så lite som 10 minuter. Varför inte kombinera det med den här stundens avkoppling kanske? Typ så man läser 10 minuter först och sen så kopplar man av 20 minuter eller en halvtimme i sammanhanget.
Precis.
Men just, och det är ju också så här... lite grann gör det. Läser man 10 minuter om dagen så betar man av en bok efter ett tag. Liksom. Då man läst den, och många av oss som intresserade av läsning har ju en ganska diger lista vid det här laget på böcker som man känner att man skulle vilja läsa, borde läsa. Och som man vet innan att den här läsningen kommer att tillföra min tillvaro någonting. Jag kommer lära mig någonting av det här, eller det kommer att vidga mina perspektiv eller stimulera min fantasi. Eller
men visst kan sådär. Det bli lite likadant med böcker som med träning, att man tycker att jag har inte en och en halv timme, så att det finns ingen anledning att börja med det.
Så är det.
Så kan det bli för mig väldigt lätt, och jag tror att det är så för många andra också.
Ja.
Men att 10 minuter löpning eller 10 minuter läsning varje dag är ju bättre än ingen minut.
Ja, men det gör ju att man kommer fram till slut. Mm. Så att, men att läsa någonting varje dag, det är inte dumt faktiskt då.
Nej.
Fem goda vanor förankrade i våra egna liv. Det är bara 5 av väldigt många vanor. Man kan ju alltid hitta negationer av de här goda vanorna och säga att ja, gör så här men gör inte så här. Men vi har ju också 5 då dåliga, sämre vanor eller kryckor så här, som man kan tänka på att moderera lite grann då.
Mm.
Under en period också samtidigt. Och det första är ju då att passa sig för det här med att fika varje dag.
Jag har redan berättat det för dig, men jag äter ju glass varenda dag nu av någon anledning. Men ja. Det är ju för att det är sommar.
Ja.
Men
jag har också ätit en hel del glass. Glass är ju inte min favorit. Det är inte mitt första val när det gäller fika så ändå. Det är ju mer, jag är ju väldigt förtjust i bakverk.
Ja.
Och alla som är förtjusta i bakverk vet ju att man nöjer sig inte med en liten kaka. Man vill liksom äta lite grann, det blir gärna flera kakor av olika sorter. Och kanske en bulle också.
7 kakor ska det vara om det ska vara en riktig fika, ja, enligt precis. Traditionen.
Ja, precis. Men det är ju det här att, och det är precis som en dålig frukost, att det leder ju lite grann in i att man, det är inte bara den här goda liksom smakbiten, utan det blir lite nästan som en halv måltid många gånger. Mm. Många, om man köper en bulle då, så är ju en bulle ganska stor. Och liksom så här, och sen leder det, och det driver ju liksom ett sug efter mera socker i min erfarenhet då. Och det kommer ju från någon då som är väldigt okänslig för socker och så egentligen. Men så kan man moderera det lite grann, eller att äta någonting annat då liksom. För fika kan ju vara naturligtvis väldigt socialt, men det är ju ändå en sån här grej som över tid när man gör det och man tar det för vana och gör det regelbundet varje dag, så blir ju det liksom någonting som ofta leder vidare till flera olika dåliga vanor. Alltså typ det är en stärkelserik frukost och fika, det går lite hand i hand tycker jag.
Mm.
Att äter man då en lite så här brödig, stärkelserik frukost, så är man mycket benägen att också vilja liksom så här, känna behovet av att fika. Det kan ju vara någonting man också under en period då vill känna att ja, men nu blir det inte den typen av fika, nu blir det mer än någon nyttigare fika. Man kan ju göra egna fräscha bakverk, och återigen, varför inte på superfruit-produkter. Jag har gjort massa sådana goda keto-bollar och ja, på kokosfett och nötmjöl och sånt där. Det finns ju goda, så det är ju liksom inte själva fika-tillfället som vi pratar om här, att sätta sig ner med en kopp kaffe och någonting att äta. Det kan ju vara ett mellanmål. Vi pratar om det traditionella kak- eller bakverks- eller godisfika, glass och sådär.
Just det.
Det är typiskt sockriga fikat då liksom. Att det är oftast någonting som ganska snabbt går överstyr i mängd och frekvens faktiskt.
Jag upplever att det blir mycket mer fika på sommarhalvåret generellt sett. Och med adderad glass också.
Ja, ja. Så det kan vara någonting som man vill liksom styra över ett tag då.
Ja.
Sen den här, och typiskt då i semestertid, den här ölen varje dag.
Ja.
Som funkar lite grann, nu är inte jag en öldrickare så, men som funkar lite grann som fika kanske, att en öl blir ju gärna flera öl då.
Att liksom, jag älskar ju kall öl på sommaren.
Ja, men jag tycker också att en kall IPA är jättegott. Och jag undrar mig det också jättegärna då när jag släpper på garden också.
Mm.
Men det leder ju naturligtvis nästan alltid vidare till mer och fler alkoholhaltiga drycker. Och jag är ju absolut inte den som vill moralisera. Jag har ju absolut aldrig haft en ambition att vara nykterist. För jag älskar ju att dricka framförallt vin. Men precis som alla annan njutning så finns det liksom alla skäl i världen att avhålla sig från det under perioder.
Mm.
Vilket jag också gör under de här 10 dagarna. Därför att jag kommer dricka både IPA och vin sen på semestern på ett annat sätt då. Inte i några jättestora mängder så, men regelbundet naturligtvis då, till maten och mitt annat då. Så att det är också en sån här grej då att ja, en öl blir ju gärna 2 eller 3 eller 4 i alla fall under loppet av en lång eftermiddag eller kväll då.
Eller hur?
Och det är ju en njutning i det som många andra dåliga vanor, men då vill man balansera upp det periodvis också. Men att man är medveten om att de här sakerna går hand i hand. Det är en sån här, det är en liten så här kick, en liten sån njutningsrush som gärna blir en till njutningsrush och sådär. Men tar man inte den första så har man liksom inte missat någonting.
Nej, och tar man den varje dag så är det till slut ingen njutning längre.
Nej, men det är ju så. Det blir mer en rutin som man har som blir en nödvändig krycka för att livet ska kännas anständigt.
Precis.
Uthärdligt, kanske. Och det är inte bra.
Det är verkligen riktigt
dåligt. Ja. Nej, då är man mer illa ute faktiskt då. Så att man, också det ska man vara medveten om då, att det sätter ofta så till, blir det ju andra snacks och sånt där som kommer med en öl eller det där semestermodet då.
Mm.
Så det kan man ju ändå känna av lite grann att den hade man också kunnat hoppa över periodvis då.
Eller hur? Vad är nästa punkt?
Nästa punkt är ju det här att fastna uppe, sitta uppe för länge. Liksom,
försaka sin sömn.
Ja, men liksom det här med att sitta uppe och att man har en samma tappa. Kanske ofta en timme på kvällen där. Jag menar, det är klart, på semester och så här, man kan sova länge. Då kan man sitta uppe som man... Men just detta att nattsömnen är jävligt viktig för att man ska känna sig så fräsch som man vill göra, tror jag. Mm. Så att just detta, ofta har man ju en... Det kan ofta vara så, jag märker det på mig själv, att man har en timme, en och en halv timme där som man tappar bort många gånger på kvällen när man skulle kunna gå och lägga sig istället. Då, liksom.
Eller, och det är ju inte heller någon fara om det sker en dag, men
nej.
Som på sommaren då, kanske när det är ljust länge och sånt, så tenderar det att ske dag efter dag efter dag.
Ja, har man barn och så kommer man ju ändå behöva vakna en viss tid varje dag.
Eller hur?
Ja. Rufus vaknar och skriver, pappa, kryper upp i ansiktet på mig.
Mm.
Då är det bara gå upp. Liksom. Då är det inte, går det liksom inte att somna om då.
Nej.
Så att där är ju ändå någonting att också förhålla sig till. Då. Och alla de här dåliga, alla de här punkterna är ju inte överförbara på alla människor. Men i våra liv är det det.
Mm.
Så att vi tar ändå med den punkten då. Den nionde punkten, eller den fjärde dåliga punkten då, det är ju att man blir lite för bekväm med det bekväma. Att man blir lite lat med en del saker.
Verkligen.
Liksom att undvika sånt som blir lite liksom jobbigt, att man blir lite, ja, man blir lite lat, och jag tycker det verkligen går i hand med det här att man blir lite så här, man vill bara ha det gött, och då blir lite så här att åka på lite utflykter, utforska närområdet, åka och bada, alltså sånt här som ändå kräver lite ansträngning, åka och träffa den familjemedlemmen eller bara ta sig tid till, ja, sånt som ändå är ganska viktigt angeläget. Det blir lätt man skjuter upp det och man blir lite lat och lite slö helt enkelt.
Mm.
Och det är också en ganska dålig vana över tiden, faktiskt så.
Verkligen.
Man blir lite för bekväm med det som är bekvämt bara. Det är alltid lättare att bara sitta kvar och bara softa liksom. Mm. Eller sådär. Nu kanske man inte alltid kommer undan med det när man är i en familj och så. Men i regel finns det alltid saker som man behöver liksom anstränga sig kring för att livet ska bli lite bättre.
Mm.
Och ofta så är de här grejerna man skjuter upp så här, det skapar lite dåligt samvete med tiden då. Därför att man vet att man har slarvat med någonting kanske. Så att det är ju också en punkt faktiskt, tycker
verkligen.
Jag. Man har en liten lista så att man vet att man vill beta av med saker som kanske kräver lite ansträngning men som är ganska viktiga på sikt då.
Har du ett specifikt exempel?
Nej, inte. Det kanske jag inte har så här direkt, men det, vi vet ju båda två att det är lätt att skjuta upp saker helt enkelt.
Ja, verkligen.
Ja, och det bygger ju egentligen på att man är lite bekväm. Eller lite lat eller lite så här.
Ja, jag skulle slänga återvinningen idag. Vi har sådana lådor i carporten. Men det kom ut igen för det var fullt.
Jaha.
Det brukar ju hända väldigt sällan. Men det är också en semestergrej att ingen orkar åka tumma återvinningen.
Nej, precis. Nej, men det tycker jag är ganska skönt. Så det är inte ett problem för mig.
Nej, det är inget du skjuter upp.
Nej, inte direkt så här.
Nej.
Och den sista punkten här då som vi allihopa tyvärr är ganska dåliga på. Det är ju den här överdrivna skärmtiden. Som skäl egentligen tid ifrån alla goda eventuella ansatser som man kan göra, ifrån alla andra goda vanor då.
Just det.
Och skärmtid är ju inte bara negativt, för det finns ju en hel del intressant information som man kan ta del av och sådär. Men,
de här 10 minuterna läsning skulle ju kunna ske på en skärm till exempel.
Ja, precis. För att, men ofta är det ju inte läsning, ofta så surfar vi ju runt på sociala medier och liksom, det är ganska mycket, ja, visst man skulle kunna säga att det är ju ett visst mått av avkoppling och ett visst mått av att hålla koll på vad kompisar och sånt här har för sig och vad, ja, absolut, men
det kan väldigt lätt gå över styr.
Ja, man blir ganska ineffektiv när man fastnar vid sin skärm eller sin mobil eller sin dator på ett mer liksom, man slösurfar lite grann då. Och man tappar ju framförallt lite umgängestid och ja, det är ganska, det är ju en ganska dålig vana helt enkelt.
Mm.
Och framförallt som du sa då, att ha kanske rutiner för skärmtid i sängen eller i sängkammaren eller inför sänggåendet.
Jag har varit väldigt bra på det under ett par år, att inte ha min mobil i sovrummet. Vilket då vissa kvällar resulterar i att man sitter uppe längre för att man ska kolla på mobilen innan man går och lägger sig.
Mm.
Men nu har det smugits in igen. Den har smugits in till nattduksbordet, mobilen igen. Faktiskt, under den här sommaren. Och det är något som jag känner att jag behöver ändra på, för att det är 45 minuter är ju, det går så sjukt fort. Man ligger på den här skärmen. Jag ska bara kolla den här sidan också. Jag ska bara kolla det här.
Ja, men det är ju där liksom en liten så här, det är lite så här snabbtuggad information, underhållning.
Mm.
Också går hand i hand med de här andra snabba kickarna, tycker jag, i dåliga vanor liksom. Så att man blir lite lugnare, tror jag, när man modererar sin skärmtid.
Om man får till en hyfsad tidig sänggång, så kan det ändå bli en sent insomnande om man har med sig mobilen, har jag märkt.
Så är det, det finns alltid någonting som intresserar en och, eller så här som ja, drar igång liksom lite, ja, lite polemik.
Mm.
Eller någonting. Så att det finns ju definitivt någonting att moderera.
Verkligen.
Ja. Men det är 5 goda respektive 5 sämre vanor / kryckor som vi identifierar, som man då kan göra en ansats kring att under en kortare period eller längre period. Men en kortare period kan man ju testa och känna lite grann på vilka som är relevanta för en själv.
Eller hur?
Och det är i alla fall för mig ett bra sätt att få någon form av konsekvent balans i tillvaron. Faktiskt.
Härligt.
Mm. Och ingenting av det här ska ju kännas som ett straff eller en så för stor. Alltså grejen är ju med goda vanor, det blir ett momentum i god känsla. Det är ju det som är sammanhanget. Men det är ju väldigt lite av det här som, alltså ingenting ska ju kännas som ett straff eller som en, som en liksom uppoffran på något sätt egentligen, utan det handlar ju om enklare saker man gör, mindre saker som man gör, men som man behöver vara konsekvent med över en period i alla fall för att det ska kännas av.
Lyckas man etablera en god vana, så känns det ju nästan oftare som en belöning än som en straff. Det kanske var jobbigt i början, men
ja, så är det ju. Jag menar, exempelvis om man dricker alkohol och dricker alkohol hela tiden och att liksom under en, ja, det blir liksom under hela under eftermiddag kväll. Men många dricker nog, en hel del dricker nog både eftermiddag och kväll under semestern och så.
Mm.
Och jag vet inte om det blir så himla härligt då. Jag kan ju verkligen se fram emot att dricka ett par glas riktigt gott vin middag, men i synnerhet efter en period du har inte dricker överhuvudtaget då. Därför att just de här dåliga och sämre kryckorna, de blir ju inte goda eller sköna efter ett tag.
Nej.
De blir mer eller mindre nödvändiga för att livet, eller det ska kännas normalt. Så kan det i alla fall kännas. Och då är man på väg mot någonting sämre, tycker jag. Så att ingenting av det här är liksom ett straff eller ett lidande, utan det är ju liksom bara val man gör och konsekvensen över tid ifrån de valen.
Eller
så blir det antingen lite bättre eller lite sämre. Så att så kan man ju se på det här.
Det ska bli kul att se hur länge det här rörlighetsprogrammet får stanna kvar i din dagliga rutin.
Ja.
Och hur många dagar jag lyckas springa i rad.
Vi får återkomma till det framöver.
Det gör vi.
Tack för den här veckan. Hej!